Egentligen är jag lite osäker, har vi börjat nu? Eller ska vi köra?
Jag undrar detsamma, ja, vi börjar.
Så här gör du. Nu börjar vi. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vi kallar den Skellefteå-podden. Det här är ett avsnitt i serien som vi kallar för Valspecial. Avsnitt nummer 2, och det är Moderaterna som har en kandidat här, Ramona. Vi ska snart presentera dig lite närmare. Vi är 4 runt bordet. Vi har Leif, välkommen.
Tackar, tackar.
Katarina. Och
hej, hej.
Som jag har så försiktigt, hej. Och Ramona, som är våran gäst. Och ja, välkommen i alla fall.
Tack.
Och du heter som vanligt Petter.
Jag är ju också här. Ja. Tack för att du påminner om det. Nej, men alltså, för att motverka stelheten som alltid infinner sig i början av ett samtal, så brukar jag ha en liten uppvärmningsdiskussion. Den här har... Det är liksom en tvåstegsdiskussion. Alltså, det är alltid nervös om det blir en diskussion av det jag har.
Det är spännande, men, tycker jag.
Ja, jag vet att du är ägg och du sitter alltid och studsar.
Jag vet ju aldrig vad som ska komma, så det är ju...
Nej. Ja, men vi testar om ni har någon infallsvinkel på det här. Men jag börjar med första delen. Så här. Politik är att vilja, sägs det. Nu är det lite vem var det som sa det? Var det Olof Palme eller? Det var någon känd politiker som sa det.
Jag tror det är Palme.
Visst, ja, det var Palme. Men det är också att välja. Man väljer parti, man väljer ståndpunkt, man väljer... Men man har också det obekväma nöjet att välja mellan pest och kolor ibland. Och en anledning till att jag funderar på det här, det är ju såklart den aktuella NATO-frågan. En annan anledning till att jag funderar på det här, det är också när vissa partier förklaras vara fundamentalister för att de kan ha svårt för att välja en diskussion. Det ser ut som att de tvekar. Och därför kan man då anklaga dem för att ha en viss linje de vill dölja. Och det kan vara den här frågan som Jimmy Åkesson, han hade problem att välja mellan Macron och hjälpen, vem var det? Leif, du brukar...
Putin.
Var det Putin och Macron som han inte kunde välja mellan? Nej, det var ju USA. Det stämmer inte. Var det Biden?
Var det Biden och Trump eller vad var det?
Ja, nej, det var inte. Ja, hur som helst, ja. Han har fått höra det flera gånger och vi har till och med glömt vilka det var. Vi kristdemokrater, vi är ju ofta anklagade för att inte kunna välja i abortfrågan. Det dyker upp då och då. Men min vinkel på det här är vem är egentligen fundamentalist? Är det de som väljer att ta diskussionen å ena sidan och å andra sidan, eller är det fundamentalisterna som väljer utan diskussion och svarar direkt utifrån sin ideologi och ståndpunkt? Vem är egentligen fundamentalisten? Förstår ni vad frågan är här överhuvudtaget? För nej, ni gör inte.
Det är väl en fråga om hur man vill definiera ordet fundamentalist. Oftast handlar väl det om... Stänger du av kaffet?
Nej, men kaffet
fräs lite grann. Jag vet inte hur man gör det där. Det gick ju inte bra för mig.
Ja, men skit den där.
Ja, men, okay.
Det hörs inte så mycket.
Jag vågar inte
röra på.
Vad sa du?
Om man...
Ja, men det handlar väl om... Alltså, att vara fundamentalist handlar ju alltid om... att förhålla sig till någon ståndpunkt. Det är klart att du kan vara fundamentalistisk till vilken ideologi eller liknande som helst. Att vara fundamentalist är ju att vilja ignorera rationella argument mot den egna åsikten.
Princip för utfall kan man ju också väga in i det här. Att man har en princip man följer och man har svaret är givet direkt, utan att väga in olika synvinklar i det. Det är väl lite åt det hållet jag far.
Ja, jo, men det är precis det som det...
Och då var din fråga vem som var fundamentalist?
Ja,
alltså vilket parti?
Nej, det är lite en ledande fråga för en diskussion. Är det de som svarar direkt att så här är det, eller är det de som tvekar och säger, har, vill liksom fundera på frågan och vrida och vända på det?
Mm. Han var lite klurig.
Men det handlade i alla fall om att välja. Har du något, Ramona, vad säger du? Var det Tjorvi frågade där?
Jag tycker att det var en väldigt intressant fråga. Men sen kan jag tänka så här också. Det är väl lite så, hur är man lagd och hur stark är man i sin uppfattning? Och hur våglig är man att kunna utmana sina partikompisar och liksom pröva sina beslut och sitt tyckande och tänkande? För nu nämner du NATO, du nämner abort. Och det är ju inte helt enkelt väldigt enkla frågor rakt av. Liksom. Jag är ju för NATO, det är jag. Och ska man då kalla mig fundamentalist om jag säger rakt av? Jag vet inte. Men det hoppas jag inte. Men jag tycker ju det. Och så abortfrågan är ju helt andra aspekter. Så jag vet inte liksom vilken relation du vill sätta just de där frågorna.
Vi tar steg två. Men då har jag nästan gått in på den. Nej till NATO, ja till NATO eller ja till NATO. Alltså det där var lite svengelska inblandat. Är ni för eller emot NATO? Ramona, du har redan gått in på det här.
Ja, jag tänkte vi skulle landa där ändå så småningom i diskussionen.
Alltså, är frågan enkel för dig?
Alltså man har ju som blivit uppvuxen med att vi har klarat oss utan NATO. Det kan man väl säga fundamentalistiskt blev påtvingat under uppväxten och jag menar mina yngre år och så. Men sen har det ändå vuxit fram någonstans för mig att jag tycker nog att vi borde ändå tänka på säkerheten och gå med i NATO. Jag ser nu fördelar med det, va? Så jag vill nog utmana det som alltid varit, att just den här att inte välja sida, att Sverige har alltid varit det läget, att det är någonting som vi alltid har trott och tänkt. Jag menar, jag tittar på dig nu, Katta. Vi är samåldriga. Och mera, så vi är uppvuxen i det. Men jag ser att nu tjänar inte den ståndpunkten oss längre. Absolut inte.
Vi kan gå bordet runt. Katarina, vad har du för åsikt?
Ja, men vi har ju varit inne lite grann på det tidigare också. Jag tyckte det är jättesvårt. Alltså jag personligen tycker att jag känner lite schizofren i frågan. Därför att å ena sidan eller å andra sidan, jag är inte redo att bestämma mig idag. Jag ser fördel med att vara med i NATO, men jag ser också risker med att vara med i NATO. Och vad vill jag att mina barn ska växa upp i? Jag tycker att det har varit... Jag gillar ju egentligen att man har åsikter. Att man ska liksom kunna stå för någonting. Så egentligen borde jag ju kunna svara, men jag kan inte det.
Leif?
Det här är en av de frågor där jag ganska drastiskt har ändrat åsikt från förut. Jag har ju gått i anti-NATO-demonstrationer. Bland annat när de var i Åre eller Sälen och hade någon NATO-möte för en 20-någonting år sedan. Medan jag idag är väldigt stark förespråkare av det.
Du har alltså vänt tydligt.
Väldigt, 100%.
Okej, min tur.
Vart är jobbigt nu?
Nej, jag är ju av... Jag håller med Katarina. Ja till NATO. Alltså jag tycker att så många diskussioner kan de bli lite populistiska om man försöker liksom visa sin ståndpunkt på ett sätt som känns som att man bara ska försöka locka väljare. Och vad jag egentligen funderar på, det är den här långvariga relationen med Ryssland framöver. Nu kanske det är bara rykten om att Putin är dödssjuk. Det är Marcus Oskarsson som pushar det varje dag. Det vet vi ingenting om. Men vi vet att han inte kommer att sitta i makten så hur länge som helst. Men vad händer efter han? Och vad händer om vi har byggt upp en typ av mur mot Ryssland med hjälp av NATO? För att det stärker ju inte relationerna. Det försvårar relationerna med Ryssland. Och är det så att de väljer att alliera sig med andra nationer, alltså Kina, Korea, just för att vi bland med flera tar det beslutet? Jag menar alltså kriget i Ukraina ska man ju väga in såklart och hotet. Men jag tycker att det är knepigt, det är inte lätt. Och just det här kortsiktiga, jag menar att det blir lite populistiskt över det. Att Det är, så, det är som att vi, de som är för NATO, de ska ta chansen nu och skrika och hojta att nu ska vi gå med. Och, ja, men ska vi gå med imorgon också? Eller? Är det något?
Man skulle kunna tänka så här, vad skulle hända om världsläget helt plötsligt bara skulle förändras? Skulle förespråkarna fortfarande vara så liksom med att ja, men ja, vi ska köra det här, det är jätteviktigt? Jag är osäker på att man skulle känna den säkerheten. Men vad säger ni som säger ja till NATO kring det? Om det liksom bara skulle tvärt ändra sig.
Vad menar du med
jag
det?
Jag menar liksom att världsläget skulle bli lugnare om man säger att man har inte det här hotet som ändå finns just nu. Om vi säger att vi skulle radera ut det, bara så här pangbom. Skulle ni fortfarande känna samma säkerhet i att ja, vi vill det här, det är jätteviktigt just nu?
För jag kan säga att kom. Putin skulle avlida eller bli avsatt och det, ett nytt ledarskap skulle komma på något sätt.
Ett helt annat ledarskap.
Ett annat ledarskap i Ryssland. Då behöver vi inte NATO.
Bra att ni båda var på
hugget. Kör då. Okej. Okay. Bra mål var först i sitt sockande.
Ja, men jag tänker så här att det kan vi faktiskt ändå behöva. Bara för att vi är med i NATO så innebär det inte att vi kommer att vara fiender med Ryssland om det på sikt i framtiden blir så att ryssarna inte kommer att utgöra det här hotet mot oss. Jag menar, jag har tänkt på dem. Det är klart att alla de här sanktionerna och det som händer, det är väl ovisst att säga, men att det kanske ändå är så att det drabbar nu civilbefolkningen. Och kanske man tänker, ja, hur tänker de på oss då? Tycker de att vi är hemska och sådär, om det kommer ligga oss i fat och sådär. Men det vet vi ju inte liksom, utan vi vet inte riktigt det, utan det är ju en hel propaganda gentemot oss. Men jag tror inte att man behöver väga in det med att gå med i NATO nu, utan det är flera andra länder, Norge till exempel, som har varit med i NATO länge. Och det har ju inte varit ett problem. Så att jag tror inte att
alltså, det är... Alltså ju längre bort från Ryssland man bor, desto mer oproblematiskt är det att gå med. Jo, och men det är därför Finland inte har gått med. Det är för att de vill inte skapa spänningar mot Ryssland. Det är den anledningen till att de aldrig har gått med. Den åsikten har alltid varit den som har övervägt.
Jo, men det är lite grann management by fear. Det är ju så de har gjort. De vill ju behålla Ryssland som deras buffertzon. Det ska ju vara liksom en buffertzon gentemot NATO däremellan och använda oss. Och det är våra markdelar. Jag tror just nu att vi ska nog inte gå med på det, utan vi ska gå med NATO. Och även om det är så att det blir andra tider framöver, så är vi fortfarande med NATO. Men det behöver inte betyda att vi kommer att ha dåliga relationer med Ryssland för det. Sen är det ju så här att jag tänker bara de Ryssland, nej, men vad ska man säga, invånare i Ryssland. Ja, nu pratar jag. Snurrigt. Du får klippa bort det här, Peter. Men jag tänker på dem som ryssarna då, som ändå vill ha kontakt med oss. Vi måste tänka på dem också. Jag läste bara här nu i morse den här gruppen på Pussy Riot till exempel, som tog sin... Ja, men de tog chansen att fly och komma ut i Ryssland. Jag menar, det finns ryssar där som vi absolut kommer kunna ha en relation med.
Absolut.
Så jag ser inte här att det här ska vara någon permanent status. Vi får ju se vad som händer i framtiden. Men det ska absolut inte påverka NATO-frågan.
Det har ju inte varit det heller. Alltså, NATO och Ryssland övade tillsammans 2011. NATO och Ryssland övade tillsammans 2009. Man avbröt samarbetet med Ryssland när Ryssland 2014 invaderade Krimea.
Mm.
Krim.
Ja,
hur du säger på svenska. Så det har ju inte varit ett krigstillstånd mellan det. Alltså, man pratade, Putin själv frågade, när kommer vi bli inbjudna till NATO?
Ja.
Så det har inte varit ett...
Har ni... Är du klar eller?
Nej, men...
Ja.
Har ni funderat något på det här med modern krigsföring och framtidens krigsföring? För det vi ser nu, det är att Ukraina jobbar ju på ett sätt med drönare som gör att den här, ska vi säga, kallar det för gammeldags krigsföringen med trupper och pansarvagnar. Alltså nu, de kör det med ny teknik och omvärlden säger att det här är ju grejen. Drönare med bomber. Mm. Betyder att den här typen av krigsföring kanske inte kommer vara lika aktuellt i framtiden.
Alltså, Ukraina har ju bara förstärkt vad vi visste efter Kuwaitkrigen. Det enda som krig handlar om idag är luftrebelle. Har du, äger du luften så kan inte motståndarna göra så mycket. Och det har varit amerikansk taktik de senaste 20 åren i alla fall.
Det fick bli sista ordet. Vi måste gå vidare.
Ja.
Välkommen hit, Ramona Dolan, Moderaterna. Andra namn. Va? Så jag fel?
Dolan.
Ja. Är det så man uttalar det?
Du har hört för mycket på Johan Forssell.
Jag tänkte just det. Jag tänkte så här, hur är det egentligen, Ramona? Vad heter du egentligen? Det är för att man får höra olika.
Nej, men det är Johan Forssell.
Ja, men okej.
Okay. Han är ensam, jag har fler som säger
det. Men det är för han bara.
Välkommen hit i alla fall. Och vi kommer inte att klippa bort det här. Vi kör bara. Det är ingenting att... Du är en av de nervösaste som har varit. Du är en tuffing. Men inför det här har du varit lite försiktig, måste man ju säga.
Nej, men det är Dolan.
Dolan i alla fall. Andra namnet för Moderaterna. Du har klättrat i listan, eller hur? Var stod du förra 2018?
Nummer 6.
Ja. Och du är idag vice gruppledare.
Ja. Det är jag.
Och idag ska vi prata om Moderaternas politik inför valet i Skellefteå bland annat, och vi ska lära känna dig lite grann. Känns det bra att vara här? Du och jag, vi har ju jobbat ihop i fritidsnämnden bland annat.
Ja.
Egentligen där vi lärde känna varandra, kan man ju säga.
Ja, stämmer.
Men det var ni i gymnasienämnden också.
Jag gjorde en kort tid där, och det var ju några omflyttningar. Det var ju slutet av förra mandatperioden, visst.
Var inte du där, Mona?
Jo, jag var ju där, och det var ju du med. Ja, vi skolade ju in oss tillsammans.
Ja, precis. Jag tänkte så,
ja.
Jag var ju bara ett tag. Jag var ju omflyttad, för det var någon som slutade. Jag tror det var... När Lennart Hägglund slutade som gruppledare och Charlotta klev in, så då var det lite rokader. Det blir rokader ibland. Vi har ju bägge fått lämna fritidsnämnden under den här mandatperioden på grund av rokader, i alla fall från mitt parti. Hur var det för er?
Ja, nej, men för mitt parti var det mer en fråga om att snäva in sig lite grann, eftersom att när jag lämnade fritidsnämnden så fick jag också vice gruppledarrollen, och sen var det kommunstyrelsen. Och man kan ju inte sitta på alla platser, utan man får dela med sig lite grann. Det finns andra politiker som också måste få plats där.
Men du har ju ett jobb att sköta också, du kan ju inte vara borta jämt.
Nej, men precis. Nej, men jag har ett jobb som är förenligt med mitt politiska engagemang, vilket som är jättebra.
Så att jag tycker. Vad jobbar du med?
Ja, nej, men jag kan väl kort säga, jag jobbar inom föreningssektorn, inom anläggningsbranschen. Så att jag är egentligen tjänsteman, och jag hanterar förtroendevalda. Jag har regionerna från norra Sverige, Gällivare, gruvorna, de företagen som jobbar där, ända ner till Stockholm och Gotland. Så att det är en ganska stor spännvidd, men det är ju allt från schaktarbeten, gruvan och kross och allt vad det innebär. Jag tycker att det är jättespännande branschanläggning. Det är de som skottar ut mineralerna, kan man säga.
Ja, intressant. Jag har fått ett uppdrag nu åt Boliden som handlar just om krossning och anläggningar i gruvorna. Och stötte även på Mikaela Löwenhök där.
Ja, det stämmer. Hon är där.
Så att, nej, jag har inte sett henne så många gånger, men hon har ju börjat på Lid. När var du politiker?
Ja, 2014. Visst var det då, Katta? Jo, det är 8 år sedan.
Ja, men det måste jag vara någonstans. Jag började 2013 och började väl som engagerad med 2013. Ja, och då var ju vi nya.
Nej, men jag började då, och det var någonstans där under valrörelsen som jag kom in, och det är klart att jag alltid varit politiskt intresserad, men det är ju så att man måste bo i stan och folkbokför och allt det där, så att det, jag har ju bott på andra ställen och så. Så att det var väl ungefär den tiden som jag kände att det var läge att då ändå engagera mig politiskt, och det blev såklart Moderaterna.
Så var, det så, var det enkelt val för dig?
Ja, det var det faktiskt.
Vad grundar du det på?
Ja, men Moderaterna, jag är som lite, jag är konservativ, det är jag faktiskt. Och jag tycker att de värderingarna och det, den politiken som det partiet står för, det, det stämmer överens med mig. Jag känner att jag kan, man behöver inte tänka så mycket, utan det, det liksom samstämmer så att säga. Jag trivs väldigt bra i det partiet, så.
Men du har inte provat något annat, du vet ju inte.
Nej, men jag...
Leif har snart provat alla.
Nej, jo, men nej, det är så sant. Men jag vet inte om jag behöver det.
Du och jag, vi har ju tyckt ganska lika när vi har jobbat i fritidsnämnden bland annat. Mm. Frågan är, något måste ju skilja. Så varför är du inte kristdemokrat? Det kan, kanske inte så lätt att sätta ord på.
Ja, men nu är vi samarbetspartier också, så att det är ganska bra att jag ändå håller med i väldigt många frågor, att vi ändå överensstämmer med varandra. Det tycker jag är en stor fördel. Och varför jag inte ska med Kristdemokraterna? Ja, du, det var lite sådär jobbigt.
Är vi så lika idag att det är svårt att skilja oss åt?
Nej, men det skulle jag väl kanske inte tycka. Sen är det där att Moderaterna på nationell plan kanske driver fler frågor och så än så, tänker jag. Men, ja, men det är svårt att säga faktiskt. Alltså, varför jag skulle välja er över Moderaterna, men det kommer jag nog inte göra så.
Nej, men jag kan väl som instämma fast tvärsom. Jag har ingenting emot Moderaterna, vi håller. Och en av mina största politiska förebilder är ju Hanif Bali, trots saker som han säger ibland. Så.
Jo, nej, men jag tycker också att han är väldigt bra. Jag tycker han är väldigt intressant på det sättet, och han har ju väldigt bra poddar. Och, nej, men han kom med otroligt mycket inspel till partiet också när det gäller just det här med bryta hederskulturen, problematiken runt omkring det. Ja, men vad är egentligen det här med kusingifterna, just det här med det institutionen, för att det är på det sättet. Så att han har ju bidragit otroligt mycket och mycket intressant.
Men alltså, får jag flika in här och fråga då? För jag är ju ändå en Reinfeldtare. Jag tyckte att jag kände mig trygg när jag hade han som, när han var statsminister. Jag gillar liksom han som person på något sätt. Sen gillar, alltså, jag röstar ju inte på Moderaterna, men jag gillar liksom honom. Men det är ju väldigt mycket sådär, är man en Ulf eller är man en Fredrik? Är det så i ditt parti, Ramona, att det blir mycket sådär att ni skiljer er åt, ni som om man gillade Fredrik Reinfeldt eller om man gillade...
Nej, det tycker jag inte. Det är inte någonting jag upplever, utan Reinfeldt var nere på sitt så att säga, men nu går vi vidare med en ny partiledare med en helt annan framtoning, och jag tror inte att man ska vara snegla och så mycket i det förflutet, utan politiken går framåt.
Vi har ju ett nytt Sverige också. Alltså det är nya problem och utmaningar som gör att man får faktiskt anpassa politiken.
Exakt.
Men jag kan ju säga att vi i mitt parti har väl, även om du just förnekade, men vi har något liknande. Alltså det är ju de som kör liksom gamla Alf Svensson. Det var ju länge sedan nu, så det har vi som Fiona av och Ebba. Alltså det är två olika eror i mitt parti, kan man ju säga.
Ja, jag tycker
bara brytningen mellan Göran och Ebba är ju enorm i... Alltså, Göran är ju den jag ofta nämnt som en av mina stora politiska idoler ändå, i både hur han har nått ut och de värderingar jag tyckte han har visat. Och där tycker jag ju det skiljer enormt mellan den politik Göran förde och Ebba för.
Är det politiken eller hur man framför det?
Jag skulle vilja säga att det är politiken.
Fast inte bara. Hon har ju en annat sätt att kommunicera.
Jo, men ja, jag gillar väl visserligen Göran bättre i båda lägena då. Både politiken och framförandet.
Jag tror att det där är som en svår grej att prata ur egentligen. Alltså, det är ju en helt annan person. Eller om man byter liksom partiledare, så är det ju en annan person. Sen förändras ju politiken, precis som Ramona och Petter sa. Så det blir ju som en effekt av båda delarna, så att säga.
Men det är ju, alltså, jag gillar ju Ulf Kristersson 2000, jag menar runt 2000 bättre än Ulf Kristersson idag.
Ja,
samma sak som Hanif Bali 2010 gillar jag mycket bättre än Hanif Bali idag. Det är, alltså folk förändras. Mm,
alltså nu när vi blir kulturberikade av ensamkommande flyktingar, då ska vi ju lyssna på dem, eller?
Ja, men jag lyssnar gärna på Hanif Bali.
Det jag Bali, säger, vi säger man Bali, Bali. Inte Bali. Om vi nu ska...
Fram till ungefär 2014.
Vad hände då?
Han radikaliserades.
Nej, det gjorde han inte.
Men koll, det är ju, alltså, läs citaten bredvid varandra. Det är inte samma människa.
Jo, det är det. Han slutade lägga band på sig, så skulle jag vilja uttrycka det.
Nej, han förändrade sina åsikter. Det är olika åsikter i citaten.
Han körde nog mer en partilinje innan, skulle jag vilja säga.
Ja, möjligtvis samma med Ulf Kristersson, för det är också två helt olika åsikter.
Men det kan jag ju tycka att man som i ny ett parti liksom väljer att följa partiet, och man känner också en kanske en liten piska att göra det. Man blir liksom inskolad i att det här är det vi kommunicerar ut och
lite där. Grann som vi diskuterade inledningsvis.
Ja.
Alltså jag tycker att det kan vara båda delarna. Det kan ju både vara så att man kommer in med en helt annan syn och liksom tänker att det är fritt, och så sen så efter ett tag så känner man att nej, det här var inte liksom, man var tvungen att vara så här för att passa in. Och så blir man förändrad också. Men då får man liksom välja kanske då. Jag menar, det finns ju många politiker jag har träffat som har fått göra det valet att ja, men antingen stannar jag kvar och lite grann håller mig efter partilinjen, eller så liksom kliver jag av. Att det inte är det.
Eller så går man mot partilinjen.
Absolut. Det kan man
som
göra.
Eran riksdagsledamot Helena, vad heter hon i efternamn?
Lindahl.
Hon ville ju inte stötta Stefan Löfven.
Nej.
Sen ville hon det. Men då hade hon röda streck på rumpan av piskan, tror jag.
Ja, skulle vi prata om Centerpartiet?
Nej, vi ska inte göra det.
Nej, men jag vill bara ändå säga att det var inte riktigt så. Jag håller inte med om den bilden.
Tillbaka till Ramona. Du gick in i politiken och något gör att du inte har klivit tillbaka ur politiken. Och då är frågan, vad ger engagemanget? För någonting måste ju vara som gör att du stannar kvar och engagerar dig mer istället för mindre.
Ja, nej, men det så är det ju. Men det är ju intressant. Alltså, så är det ju. Jag tycker att det är intressant. Och framförallt är det där att jag vill vara med och bidra liksom i stans utveckling. Jag tycker att det är väldigt givande. Det är väldigt kul att vi är med ändå allihopa. Även om vi är oppositionspolitiker. Vi är ju med liksom när vi interpellerar, när vi motionerar. För att bidra till en bättre utveckling som vi ser på saken. Och jag tycker att det är jättekul och jättespännande. Och det är klart att man får en blodad tand att när man bara börjar och man lär sig mer. För just det här med hur man ska bedriva ett politiskt arbete, det är ju ett arbete i sig, det vet ni ju liksom. Hur det ska skrivas, hur formaliteter och allt sådär. Så att man lär sig ju, man får en blodad tand och man är sugen på mer och vill ha mer politik helt enkelt. Och det har jag fått.
Men det är ju inte alla som engagerar sig partipolitiskt och går in så här.
Nej.
Så något gör ju dig unik, liksom vi andra här.
Ja, nej, men det är klart att man måste ju vara beredd att arbeta. Så är det ju. Det går åt en hel del tid naturligtvis, men jag tycker att det är roligt. Jag är ju fritidspolitiker, det är min fritidssyssla. Faktiskt.
Ja, det blir lite som en ny hobby faktiskt.
Ja, det är ju en hobby.
Och det är lite svårt att dra sig ur. Ibland har jag tyckt att alltså, jag hinner inte med allt jag vill göra. Jag vill vara på alla ställen samtidigt. Det går inte.
Nej, det går inte.
Och så tänker jag, men jag slutar i politik. Nej, det vill jag inte riktigt.
Nej, alltså, det har vi ju diskuterat. Det tycker jag inte.
Jag fick inte sluta för dig. Så jag...
ja.
Det var bara därför han var kvar.
Det var ju så.
Hon är ganska sträng ibland och då är det bara att lyssna.
Nej, men jag vet inte liksom vad du har egentligen för uppdrag nu. Du pratar om kommunstyrelsen. Men vad har du för uppdrag?
Nej, men jag har bara kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och vice gruppledarrollen.
Och bara.
Ja.
Ganska tunga uppdrag, Axel.
Ja, men jag ser det lite grann att eftersom man gör det ju på vanlig dagtid, så för mig, jag ser på det rent lite professionellt också. Det är inte så att jag far dit och slår mig ner och sitter av en dag, utan jag, jag ser det ju som ett arbete, även om det är politiskt. Det är, jag ser, men du ska vara förberedd. Handlingarna, du ska driva frågor, du ska vara lite på tå, lite liksom hugga på saker som kan vara bra för Skellefteå. Det är det som är vår roll som oppositionspolitiker. Det är ju att granska och se vad vi skulle kunna bidra till det bättre. Och det tycker jag som är den spännande grejen. Det känns utvecklande och jag gillar när det utvecklas. Det är stimulerande.
Som opposition så kan man ju påverka på två sätt. Det ena är ju att man får igenom motioner och faktiskt får bifall på det man har gjort. Det andra är att vi för diskussioner i nämnder. Och sen ser man att besluten går åt den riktningen som där vi först har liksom blivit ifrågasatt och kritiserade. Och så sen då, men vänta nu, nu är det den här åsikten som gäller. Vars kom det ifrån?
Ja, vars fick majoriteten Socialdemokraterna det ifrån?
Ja. Kom du ihåg att jag pratade om det här med ålder på kommunens gym i fritidsnämnden? Nej.
Hur som helst så många grejer.
Har jag diskuterat det i fritidsnämnden och jag tycker att det finns ett glapp mellan för ungdomar så kan de alltid gå med i någon typ av idrott och det är ganska mycket tävlingsmoment i det. Och det är ju jättebra för dem som vill idrotta och är duktiga på det. Men det finns ett glapp, alltså de som inte är riktigt så bra i idrott. Det finns ingen motionsform för dem.
Jo, men då var det ju så där att vi ville ju ha någonting för gemene man, gemene Skellefteåbo. Du ska inte behöva ha några tävlingsambitioner och så. Och så var vi ju inne och snurra på att ja, men det är för lite hallar, alltså det finns ingen halvtid. Eftersom att fotbollslagen och innebandylagen, de suger åt alla tider. Det finns inte tider för vanligt folk som bara vill boka och sparka boll eller sådär. Då var vi inne på det. Och
där men sen var jag inne på det här med åldersgränsen på kommunens gym. Ja. Vilket de sänk nu.
Ja, men
och
bra.
Ja. Vars kom den? Vars kom ursprunget till den diskussionen?
Man ska ha en blogg med alla grejer som händer. Och
alltså egentligen ska man ju skriva upp sådana här saker. Det är för att man märker ju, och särskilt nu inför ett nytt val så kan jag verkligen se hur de har vänt i saker. Alltså det är ju helt otroligt ibland. Man känner bara sådär, ja men det där var ju jag som sa någonting. Eller det där var Petter, ja men på tal om
hela. För annars kan vi ju uppfattas som ganska osynliga och obetydliga. Och man, egentligen är det ingen annan som vet hur saker har gått till.
Nej, precis. Alltså man har ingen insyn i nämnden och vad som sägs. Men det är som den här fullstora idrottshallen. Mitt hjärtebarn. Ja. Fullstor. Året runt träning och sådär. Och det var ju lite grann också det där, jag tänkte, ja, men kan man hitta ett bättre ställe för nu de som vill elitsatsa till exempel, att frigöra mer på de andra hallen, minska trycket där så fler kan komma in. Och det vet ju, det minns du vid 13 med det, det var ju inte något intresse på det. Och nu kommer det att bli en fullstor idrottshall. Jag är jätteglad! Ja. Jag är så glad!
Det är ändå anmärkningsvärt, för alltså vi bor i en av de få kommuner där det bara finns en lokaltidning. Och den dessutom då är politiskt färgad efter ett av oppositionspartierna. Att inte det här kommer ut mer, det är ju fel.
Nej, men det kanske landar på oss också.
Det landar att vi på Skellefteåpodden.
Nej, vad menar du Peter? Det där?
Att vi inte liksom kommunicerar ut är nog bra.
Fast det är ju så också att de vill ju inte. Vi har ju försökt flera gånger, eller jag har försökt utifrån nämnden att ja, men vi kan ju ha skilda åsikter i allianspartierna.
Men vi får inte vara
sen så är det ändå liksom Moderaterna som kom fram, eller Liberalerna. Alltså det är ju som en
lite avundsjuk.
Och här säger jag, det är bara sossarna som kom fram. Det är de som äger presskonferensen.
Absolut. Men alltså, jag menar, kanske ska pressmeddelande och så får jag svaret att vi inte är intresserade av fler. Vi har fått Moderaternas åsikt. Okej, okay, vi har en tredje åsikt. Men det är inte värt det. Så att det har hänt många gånger.
Ja, men jag tar med mig den.
Ja, men nu menar jag inte att för den delen att er åsikt är fel, men att man kan ha andra vinklar på saker. Och då vore det intressant för läsarna, skulle jag tycka, att få se det. Att i den här frågan var alla oense. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kanske också är oense. Men, ja,
de skriver. Det är de nog mer ofta än man tror, ja. Men det visas inte.
Ja.
Tillbaka till Ramona. Vilka politiska områden är dina starkaste, tyckte du?
Ja, nej, men det är en väldigt bra fråga. Men min strategi är ju så att jag vill ha en bred politisk kunskap och erfarenhet och kompetens. Alltså man kan ju som inte bara... Jag tycker att det är väldigt bra att man kan snäva in och specialisera sig. Det är jättebra, det ska man göra. Men ja, min strategi har alltid varit liksom, försök ha en så bra bred som möjligt, va? Och där liksom det är klart att frågor från fritidsnämnden bär ju med mig, då vi redan var inne på gymnasienämnden också, att man, det här med skolan det är ju otroligt viktigt, och det är någonting som Moderaterna som parti också fokuserar väldigt hårt på, det är just det här med skolan. Men ska man titta lite grann bakåt och så det jag gjort innan, alltså jag har ju universitetsexamen från utomlands liksom, i affär, alltså business strategy, affärsutveckling och så vidare. Det jag jobbar inom och det jag tycker är jättekul. Så att näringslivsfrågorna ska jag nog säga är det jag liksom känner mest liksom hemma på det sättet. Och det är liksom...
Men delar ni upp i partiet liksom kompetensområden, eller hur? Eller är det du som är då vice gruppledare på något sätt landar att du ska ha en överblick av i allt?
Ja, alltså det kom lite grann i rollen, alltså att man får nog vara beredd på att ta allehanda frågor. Jag brukar mer se mig, men är det någonting som ingen annan vill ha, då fixar jag det. Jag säger inte att jag speciellt ska roffa åt mig på det sättet, utan jag, jaha okej, ja, men du gör det, ni gör det, ja men fine, jag tar någonting så.
Det värsta jag vet, det är att man ska upp i talarstolen och man vet egentligen inte, det är inte ens område.
Man... Det har jag aldrig varit med om, som sagt. Det skiljer ju oss. Alltså. Ja, men alltså, jag har aldrig fått en fråga tilldelad till mig som jag inte har någon aning om. Då är det snarare Carina den som tar sådana tuffare frågor liksom, och kanske hinner läsa på en del också innan för att hon har en tjänst så, alltså min gruppledare. Men jag tyckte det är tufft att du liksom ändå vågar gå fram, Petter, i sådana saker, för det tycker jag ju skulle vara jättesvårt.
Ja, men det är lite jobbigt, och det är ju då man blir nervös också.
Men det kom lite grann i rollen som i kommunfullmäktige.
Lite att man så. Fått...
Det blir en bredd på frågor. Det är ju allt från... allt. Man får ju som vara beredd på det och läsa in sig på det. Det
är, men
så
vi har ju ganska tydlig uppdelning. Alltså socialnämndens frågor, Lena Forsman. Det faller ju solklart på henne. Hon är duktig och det är inte mina starka frågor. Så att har ju en tydlig uppdelning.
Det är klart att vi har den uppdelningen. Det är klart att vi har det. Och det är de som sitter i nämnderna.
Men jag tänker ändå, när du är inne på det där, Mona, att ha den här breda liksom kollen på frågor. Efter förra valet så jag fick ju väldigt bra med kryss själv. Och då blev ju diskussionen vem ska ta den andra platsen i kommunstyrelsen. Och då känner jag att jag är ju inte det. Jag är ju inte den här som har en bred politisk bild, utan jag är ju ganska insnävad. Och då kände jag att då hade jag ju en politisk kollega som passade bättre, tyckte jag, för att sitta i KS än jag. Så det tyckte jag var så bra att man kunde komma överens om att den som har ett intresse för ett bredare intresse kan få sitta där.
Vem? Vart?
Maria Bernsson.
Ja, just
det. Jag tänkte just säga det. Ja. Ja, men det där får man ju bestämma själv. Jag lägger ingen värdering i det, utan jag skulle väl snarare säga wow, vilken utmaning. Jag kan vara bra på de här, men nu ser jag att nu får jag nog... jobba på kompetenserna och kunna driva de andra frågorna. Men det är klart att det blir ju egentligen naturlig indelning. Den som är mest kapabel att svara på frågorna kommer att göra det. Så. Men om du undrar om Andreas skickar fram mig ibland, jo, det gör han. Jag förstod att det var det ni ville veta, och så kan det vara. Men så, det kommer med jobbet.
Jag tycker du gör det bra. Jag tycker ni båda gör det otroligt bra. Det är så att ni blir liksom dit skickade. Det fixar inte jag, kan jag säga.
Ja, nej, men ni frågar liksom just det här med områdena, men det är ju näringslivsfrågorna, och det är klart att jag ser väldigt mycket på företagsrankingen, alltså här i stan.
Det må ju ändå vara ganska roligt område att vara intresserad av nu när med tanke på vad som händer i Skellefteå.
Ja, det är klart att det är det, och där ser jag att man behöver ju göra en hel del, och jag blir lite bekymrad över att när man läser uttalanden, eller man kan väl säga så här, vi vet ju hur det har varit under de här åren. Det är inte så att det är förvånande liksom, men fortfarande ser man ju inte potentialen med att faktiskt ta den här rapporten mer allvarligt. För om man tittar liksom mer prioriterade områden, så handlar det väldigt mycket om att kunna tillvarata på det som händer där i Skellefteå på ett bättre sätt. Och den går in på bostadsförsörjningen, se till att det finns bostäder, infrastruktur, flyglinjer exempelvis. Kanske inte bara ska vara ner till Stockholm och så, utan man kanske måste fundera på att se till att kommunen då kan börja upphandla och mer på regioner till exempel. Flygtrafik till något annat land. Det kan ju vara allt från Polen, det kan vara till Finland eller vad det kan vara. Så att det finns ju extremt mycket som man kan ta fasta på i den här rankingen som skulle kunna göra otroligt mycket bra för oss. Och det är klart att jag pratar mig varm för det här, men jag har faktiskt tillsammans med partikamrater...
Kan vi dra det här med rankingen? För kanske alla lyssnare är inte helt insatta. Leif, du brukar vara bra på att förklara.
Inte i det här fallet.
Nej.
Nej, men vad ska man säga? Det är Svenskt Näringslivs ranking då. Den är ju väldigt känd. Den rankar ju alla kommunerna varenda år. Och det är helt enkelt företagsklimatet då i respektive kommun. Skellefteå har ju tyvärr aldrig haft en särskilt bra ranking. Vi har ju legat någonstans runt 200 platsen. Och i
jag
det här
har för
fallet...
att vi har tappat också senaste åren.
Vi har tappat. Nu var vi nere på... Nu sviker minnet, men 204 eller något sånt. Man kan i alla fall kika på det här, men det är ett tapp och vi tappar ju på de bitarna som vi verkligen måste accelerera. För vi har en enorm tillväxt. Vi har otroligt mycket som behöver göras för att man ska faktiskt kunna ta vara på det här. Och det handlar om helt enkelt att företagen kräver mycket mer av oss nu. Det ska vara snabbare handläggningstider, det ska vara... Alltså beroende på vem du får möta hos kommunen så får det inte vara så att det skiljer sig, utan det måste vara rättssäker, det måste vara förutsägbar och det ska gå fort, och även det som är mellan kommunen i sig internt måste vara lika bra. Så att vi har ju väldigt mycket som vi behöver jobba på som kommun för att faktiskt möta det här som händer just nu. Och varför jag pratar med varm om det är att jag har ju tillsammans med mina kollegor också utformat ett fristående näringspolitiskt program från Moderaternas del för Skellefteå. Det här är ju inte något som jag släppt nu, men jag kan hinta om att det har så skett. Och det är ju en hel del ett riktigt stort paket med saker som man skulle behöva göra då för ändå kunna ta vara bättre på tillväxt och det som händer här och lyfta företagsklimatet, för det går inte och... Det går som inte att säga att men vi är en socialdemokratisk kommun och det kommer alltid vara dåligt. Ja, men då missar vi utvecklingspotential. Vi kommer att missa fett liksom. Och det funkar inte tyvärr. Så det är någonting som jag skulle vilja liksom hugga mer i och jobba för, så att säga.
Alltså, vi har ju, utan att vi har märkt det, gått över i nästa ämne, alltså Moderaternas
politik. Är ni fortfarande inne på mina områden, tänker jag?
Ja,
och jag är inte klar.
Ja, men kör på. Du får fortsätta hur mycket du vill.
Ja, men sen är ju det här med tryggheten. Det är någonting som har fastnat väldigt mycket hos mig. Och det är ju det breda, så att säga. Det handlar ju inte bara om att det får inte skjutas på stan eller så. Naturligtvis får inte det. Men det handlar ju också om det här med förskolan. Det ska vara tryggt i förskolan. Det ska inte vara för stora barngrupper. Det får inte förekomma droger och sådär. Så att det är ju det här heltäckande som jag tittar på. Men framförallt tryggheten på stan, tjejers otrygghet och sådana grejer. Så det är ju som frågor som jag är mer insatt i och vill sätta mig in i mer. För att vi har otroligt mycket att göra där och även i äldreomsorgen. Alltså inte få mediciner som ställs och ägodelar. Alltså det är inte acceptabelt och där måste vi verkligen jobba med de här frågorna. Så där filar vi på förslag, så att säga. Och har svar på det.
Vad kan det vara?
Petter, får jag fortsätta?
Nu är jag inte ställer. Ja,
vad har ni för svar på dem?
Ja, nej men vi löpande så kommunicerar vi vår politik och det kan man ju se på Moderaternas Facebook-sida. Och jag vet inte om ni har noterat det, men vi är ju på det 10 största underkontot i Sverige från politik.
Alltså, ni var ju TV4 om det.
Ja, jag tänkte säga det.
Alltså, det är stort.
Det är jättestort och jag tänker... Ja,
både regionen, Moderaterna var väl också...
Men är det så att är det inte så att ni har en kommunikatör?
Det är jag och Andreas.
Ja, men är inte Kaela också?
Jo, nej men det är jag och Andreas som gör det. Och nu kan jag ju också tillägga med att jag är ju delvis tjänstledig från mitt ordinarie arbete, så jag arbetar politiskt nu och har gjort ett bra tag. Och du vet ju också vad det för Andreas när hon föräldraledes.
Jo, precis. Men då är du inte fritidspolitiker bara, utan då är du liksom...
Hur stor del av arbetstiden är då politisk?
2 dagar i veckan.
40% politiker.
Mm. Stämmer.
Men du var heltidare ett tag när du var gruppledare.
Jag har aldrig varit gruppledare.
Nej, men, du var,
men opposition. Nej, men så här var det. Utan jag hade oppositionsrollen då. Och det var också deltid. Så att jag hade kvar vissa
Andreas
dagar.
Andreas var pappaledig. Ja. Och du klev igen.
Yes.
Är inte du gruppledare?
Jo.
Du är vice.
Vänta, Petter. Får jag andas och svara? Du vet ju Johan Söderberg.
Ja.
Han hade gruppledarrollen, varpå jag hade oppositionsrollen. Så vi gjorde en splitting.
Aha.
För att ingen, vi kunde inte liksom ta, jag kunde ta det på 100% och han kunde inte heller, men vi kunde fördela arbetsuppgifterna utifrån det här sättet, vilket var jättebra. Det funkar jättebra.
Ja.
Jättekul.
Ska jag fortfarande vara tyst? Nej, men fortsätt.
Så,
vars var vi? Vi pratade om trygghet.
Svaren på hur man ska kunna liksom göra det tryggt igen. Det var väl egentligen det som
Ja, men...
Du sa att ni hade något på gång.
Vi har något på gång. Nej, men det är våra klassiska frågor som vi har drivit under den här tiden. Och, för att nämna några... Jag har ju varit aktiv i kommunfullmäktige när det gäller det här med övervakning på busstationen. Mm. Du kom ihåg, och fortfarande är det ju ett sorgebarn med tanke på alkohol som flödar, misshandlar och barn som ska stå mitt i allt det här och slussas vidare. Ja, det för mig, det här är väldigt smärtsamt, för att jag tycker inte att något barn ska behöva vistas på publika platser på det här sättet. Men vi har gjort det vi har kunnat där. På det sättet, vi har ju lagt motion om det och så. Så att, ja, men just det där med aktiv kameraövervakning på såna här utsatta ställen, det är ju någonting som vi ska ha absolut. Men sen även har vi driver ju liksom kameraövervakning på brottsutsatta stråk runt i de centrala delarna. För vi vet ju det här med tjejers otrygghet. Vi vet att det är ju centrala delarna, de är mest rädda.
Och motargumenten har väl varit någonstans att vara integritetskränkande att ha kameror upp?
Ja, det också. Och sen har man inte... På något sätt ändå, jag skulle nog säga att man har inte kommit med bra argument till varför man inte ska, utan man har egentligen bara röstat ner våra förslag utan någon större förvändning mot det. Liksom. Så att, det är lite tråkigt. Men skulle vi vinna valet så kommer vi att ta mer tag på de där bitarna, att stärka upp tryggheten. Och nu handlar det inte om att man ska övervaka människor på det sättet. Alltså jag är ju en sån där fri själ, så att säga. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte ska inskränka på det sättet. Men vissa stråk där vi vet det är oroligt, ja, men det måste vi ju täppa till. Och det är samma sak med att paragraf 3 med ordningsvakterna, att de är och patrullerar, det är ju en enorm trygghet. Kan man öka det, får vi regelbundna ronder och så vidare och öka budgeten på det, så hade det varit väldigt bra.
Mm. Om man skulle kameraövervaka på de här stråken, ser ni någon chans i att det liksom kommer bara att förflyttas till nya stråk och att man måste övervaka de stråken också?
Ja, det är ju ett av deras argument som du för nu, och det är det att det är klart att så kommer det vara, för de kommer ju alltid att byta ställen, och jag tänker att ja, gör det, men jag kommer efter. Alltså, jag sänkt problemet, utan då får ju vi byta våra platser, då får ju vi ha andra verktyg för att ta det där. Men att vi ska trycka ut ur stadskärnor och centrala delarna, det är ett måste. Så.
Ja, men det måste vara prioritet att få från busstation, eftersom det är ju ett ställe där många,
ja,
särskilt
jo,
barn vistas.
Men sen är ju det där med, men det nu är vi inne på det här med vad som skapar otrygghet, och det är ju väldigt mycket att droger helt enkelt, att det.
När du kom in på droger och det här med stråken, jag har lite dålig kunskap om det här, men du sa i central delen av stan. Jag var faktiskt och gick efter strandpromenaden mot, jag är så fruktansvärt dålig, vad heter den då, Landskyrkan.
Alltså, ja.
Var och gick från centrum och dit, och det var både droger, alltså drogpåverkade personer.
Ja.
Och jag kände mig väldigt otrygg när jag gick där själv en kväll nu. Det var ju ingen som gjorde mig någonting, för de var väl antagligen så stenade. Liksom. Men jag tyckte ändå att det kändes jobbigt att det liksom satt människor lite varstans där och var så drogpåverkad. Det var en hund där som var ja, en sån här kamphund som kanske inte skulle vara där. Men jag tänker att de vet ju, de känner ju till de här personerna. Det är ju inte så att det är okända människor som sitter där, för poliserna, de vet ju om det. Men vet ni om strandpromenaden räknas som ett av de otrygga?
Ja, man har ju sagt att det är ju de centrala stråken, så det är klart att man kan väl säga att det kan vara ett av dem, så att säga. Och jag är ju landsbygdsbo och jag ska säga att det är klart att jag kanske inte känner till personer alla skrymslen, va? Men man lär sig ju liksom och så. Polisen har ju god koll, så är ju de man ska verkligen...
Eller fältarna och polisen.
Ja, det är ju fältarna, men även där man måste utöka den verksamheten. Och sen ska jag vara så, ska jag säga så här, att vi måste börja patrullera skolorna väldigt mycket mer. Alltså, jag är beredd att dra in en narkotikahund för att vara och sniffa runt. Alltså, vi vet ju att det kan vara så. Så vi måste ju som hålla skolorna drogfria och vi måste trycka ut det från centrala delarna och så. Så att, visst.
Men när vi pratar om kamerövervakning, så är det aktiv kamerövakning, alltså där det sitter en människa och kollar på bilden hela tiden, som vi pratar om, lärare att ha filmer som man i utredningssyfte senare. Det är ju stora skillnader också där med.
Jo, och det kan man väl säga att det beror väl på stället, va? I busstationen har vi velat driva aktiva. Och sen handlar det också om var sitter personerna som gör utryckningar, vars finns de. Så en stor del skulle vara att man utökar paragraf 3-området, för då kan säkerhetsvakterna ingripa mycket fortare. Alltså den första dit, så att säga. Inte att det ska springa. För som det är nu med den övervakningen, så som jag förstått det, så sitter de på kommunhuset. Då ska den liksom jogga upp väldigt fort. Och det är frågan, hinner man ta dem?
Där måste jag ju bara
kika
med mitt problem som jag hade. Även om du läste mitt Facebook-inlägg när jag hade varit på stan en måndag.
Ja, ah, det tror jag inte gjorde. Liksom, men var det du...
Hon diktade personer och så samtidigt så vi försökte ju söka en... Vi försökte ju ringa polisen, men jag ringde ju inte 112. Det skulle jag ju ha gjort här efterhand. Men det vet jag, tänkte, nej men den här personen kommer inte att dö. Så tänkte jag, och då är det inte livshotande. Men i hur som helst så kom jag på tanken att gå till Systembolaget. För där brukar det alltid vara ordningsvakter. Och de var ju inne på CK. Så jag gick till Systembolaget och så sa han så här, ja, men vi har just ringt hit dem för att vi har en man som har varit hotat oss. Så att de här ordningsvakterna var ju sådär, okej, jag hade mitt bekymmer med två väldigt onyktra personer och så hade de ett hot och så fick ingen tag på polisen och så gick vi ut tillsammans på torget och liksom, de ville ju ha hjälp av oss också, eller de bara, ja men kolla om ni liksom ser även den här mannen. Och så kom det liksom en polisbil och då hade väl de blivit ringda från något annat ställe kring den här hotande mannen. Så att alla som var där, både ordningsvakterna och poliserna, hade ju liksom fullt så att bestämma vad, ja, hot är ju ett hot, det är ju farligt. Men även två väldigt, väldigt onyktra personer kan ju komma till skada. Så de hade ju fullt så och skulle liksom springa runt hela stan och försöka hitta de här.
Ja, ja.
Så de gjorde ju det bästa utifrån sina förutsättningar, tycker jag.
Så är det ju. Ja, men det är tråkigt, men samtidigt så att det kommer ju alltid förekomma på något sätt, men sen får man väl fundera hur man ska tackla problemen och ska man tillåta att det får fortgå? Det tycker inte jag.
Alltså, det är klart vi inte ska tillåta.
Nej, men
vi
det
måste
blir
ju bedriva
så.
Någonting och är det så att det ökar, då måste man ju ta till några åtgärder. Och det är klart att vi har inte de åtgärderna idag, och det är för att det finns ju negativa aspekter på det. Som integritet eller man känslan av att vara övervakad med kameror.
Men så,
är det så
är
att
ju.
Vi måste för att få ner risken för brott på ett ställe och kunna lösa dem också?
Jo, men sen handlar det ju i alla fall initialt så här. Det är väl inte så att alla gator, utan det är så att man tänker sig stråk. För att när de far, när de flyr, när de... ja, rör sig, så de fångas ju någonstans, så jag ser inte riktigt det som ett jätteinskränkning på det sättet. Alltså jag menar, som du är inne på, det har väldigt stora vinster, till exempel det här mordförsöket mitt på torget. Nu var det ju mitt på torget dessutom, men hade vi inte fått det här på kamera, så är det ju ganska otroligt att man inte kunnat gjort så mycket om det, kan man väl säga. Alltså det man måste ju som läga de här mot varandra, va? Men som sagt, nu var vi inne på vissa sätt man kan göra det på. det här är exempel. Sen kan man ju se om det kan finnas andra sätt också, mm. tänker jag.
Det är alltså som någon som är ganska uttalat mot kamerövervakning och så, så vilket är intressant med tanke på att jag ansvarig för en övervakningskamera på ett ställe, men så en av riskerna som jag ser, det är alltid det här med sluttande planet argumentet, att börjar vi ha kameror, så det finns dels en risk att man går mot Londonstuket där du kan inte ens fota skylten med Orwell Street utan att få två kameror på bild, och att vi har idag väldigt effektiv teknik om vi har film att identifiera exakt vilka som har varit exakt vart med datorer in i skrämmande detalj. Och jag tycker det finns data, så kommer den alltid att kunna utnyttjas, och vi har sett att kan data utnyttjas, så utnyttjas den förr eller senare.
Alltså är du inne på sånt här som ansiktsigenkänning och sånt, att någon kan se en exakt vars man är hela tiden och att...
Ja, men vi alltså
storebror ser dig får ett nytt ny betydelse.
Ja, men så är det ju. Vi har ju alltså bara det faktumet idag ska vi se att den ukrainska underrättelsetjänsten vet namnen på ryska soldater eftersom de har hackat en videokamera i ett vitryska postkontor och kör ansiktsigenkänning mot sociala mediekonton och på så vis identifierar då de ryska soldater som skickar hem stöldgods från Ukraina. Vilket visserligen jag tycker är ett ganska bra användande av det, men risken finns att det används på fel sätt.
Ja, jag måste bara säga min bild av det hela är ju egentligen jag som person är ju sådär totalt ointegritetsmänniska. Mig skulle det inte beröra någonting om någon filmar mig konstant. Jag skulle inte bry mig. Men jag försöker känna respekt för dem som skulle bry sig också. Så det är inget lätt beslut att ta. Men jag tycker, som du säger Ramona, det är jätteviktigt med vissa platser i alla fall för att få bort, alltså få bort den här otryggheten. Och som sagt, där barn vistas hela tiden. Det finns ju ett problem med att vi bygger stora skolor också. Där jag bor.
Vi har fastnat i frågan, vi måste gå vidare i någonting här. Kameror, vi har pratat om det ett tag nu.
Ja, men det är ju, har ju varit ett intressant ämne. Nej, men vi lägger det. Jag har ju bott i London, så jag vet hur det känns. Och det känns lite spooky med de där kulorna. Så, va? Men det, jag är inne på det du säger. Alltså, det kan vara oundvikligt. Och sen får man ändå steg för steg diskutera vart man lägger gränserna. Men vi har faktiskt andra verktyg, och det är ju ordningsvakterna. Mm. Det kan vara nog så bra att man behöver inte på precis alla ställen beroende på situationen, men man kan använda sig mer av det också, så att säga. Ja, Petter.
Jaha, du tittar på mig.
Ja, det är du som sitter med punkterna och styr lite grann här.
Ja, men vi har redan varit inne på det, men det är ju det här, vad vill ditt parti med Skellefteå? Du har ju pratat om säkerhet nu. Men alltså, en grej jag funderar på, vi är inne i en väldigt stor förändring i Skellefteå kommun. Ibland kan jag tänka att vi blir lite hemmablinda. Vi hör det här med att det är liksom nästan som Klondike, guldruschen. Och vi hör det hela tiden, men så ofta att vi nästan slutar höra det och det blir normaliserat. Men det är en väldigt stor omställning som vi på något sätt måste hantera. Har Moderaterna någon politik på hur vi ska bli typ 80-100 000 inom en framtid? Vi ska ha bostäder, vi ska ha jobb, vi ska ha skolor. Är det här något som finns i den kortsiktiga politiken?
Ja, det är högst brännande frågor, och jag var inne på det lite tidigare när jag var inne och pratade om näringspolitiken och de förändringar som man måste se där. Alltså det är akuta operationer som vi egentligen måste göra. Och det vi ser på det hela, det är ju det att det här med bostadsförsörjningen, det är en extremt viktig fråga. Man kanske tänker då så här, man följer det här, men det byggs ju här och sådär, men faktum är ändå, vi har kommit igång allt för sent, det vet ju du också Petter, det här är någonting som vi har trätit om de senaste åren och varit på med blåslampan och jagat, vi har skriver motioner och frågor. Nu rullar jag på tungan här. Jag känner mig lite halvtrött i frågan eftersom att det är något som vi har drivit väldigt mycket. Och samtidigt säger man, för vi har ju förstått det här att det måste till mera. Och så, och det har vi varit på, det vet ju du också. Och det är fortfarande, flera år senare, fortfarande en av de mest akuta frågorna för att få hit arbetskraften. För vi läser ju dagligen om att företagen kan inte rekrytera. För så vi står ju liksom i ett scenario att vi kanske får tomma stolar. Vad händer då? Och där måste vi egentligen.
Men när du pratar om det här, då måste man ju ha två perspektiv i det här.
Jaha.
För när vi började driva det här, då var det en demografisk fråga. Vi såg en åldrande befolkningsstruktur och det betyder att skatteintäkterna skulle minska gentemot behovet. När man har fler som inte jobba än som jobba utifrån det normala tillståndet. Och det var ju där någonstans den här frågan om 20, 30 och 80 000 starta. Mm. Och sen fick vi då Norfolk. Mm. Och då var det liksom paniken. För nu kom allting att hända. Och vi måste lösa det här väldigt fort.
Jo,
egentligen så var vi ju steget före om vi tar Norfolk som ur det perspektivet.
Ja, men där vill jag nog kontra och säga att med Norfolk vart det ju än mer akut. Det hade kanske funkat om de inte kom. Men det är klart att vi vill ju ha hit dem och det har blivit otroligt bra. Men med Norfolk så kommer ju fler och andra behov. Det kommer ju branscher och sektorer omkring Northvolt som vill hit, alltså företagstjänster och sånt här som växer. Så att det har ju liksom bara ökat, och just det där att det finns inte bostäder och det är svårt att få hit människor, och det här måste vi lösa. Så vi skulle nog säga att det är ju det här med bostäder, med blandad bebyggelse, och vi har ju varit och kritiserat att det är klart att absolut man ska bygga fler bostäder, hyres, alltså bostadsrätter, och bygga och förtäta. Men man har ju väldigt ensidigt bara titta på det, utan man har ju inte velat lägga resurser på villatomter till exempel. Och det här med att privata markägare är ju en stor och viktig aktör att spela som kan lösa det här, för de sitter på fina ställen där folk vill bo. Och det har man ju inte som kommun. Med envetligt, om man nu ska säga det, diskussioner då som har för sig gått och så har man ju inte villa lägga resurser på det faktiskt.
Nej, men vad vi ska med i den här riskanalysen det är ju att om vi misslyckas och Norfolk blir av och mycket företag, så kommer vi att få många som är hitpendlare. Och det betyder att de bosätter sig inte här och de skrivs inte här. Och det handlar väl egentligen om skatteintäkter också. För bosätter de sig här, då växer Skellefteå och de betalar sin kommunalskatt här. Men pendlare, de kom hit och jobbar och far hem och betalar skatt i sin egen kommun. Så det är väl en konkurrens om skattebetalare också.
Ja, men det är ju en grej också. Men jag ser det också så här att vi vill ju ha dem på vår lokala arbetsmarknad. Jag menar, kommer du hit, du får bygga ditt drömboende, du får bygga ditt hus som du vill ha det på ett ställe i Skellefteå där du vill bo, då är du mer benägen att stanna kvar. Men har du, precis som du säger, varit och pendla på, kommer du att dra upp familjen? Tveksamt. Så därför måste vi fokusera på skolan till exempel. Jag menar, ska du flytta hit och ha en familj och du vill hit och du vill dels ha boendet som du vill ha, och sen vill du veta att det är de bästa skolorna. Och sen lägger man på allt det här med våran boendemiljö och allt det här. Alltså det är ju bingo.
Och var ska de bästa skolorna vara? Centrala stan, eller ska det vara bra i hela kommunen?
Nej, men men bra i hela kommunen naturligtvis, om vi ska gå in på det. Jag ser väl att det här med kunskapsmålen, tittar man på förskolan, det här med barngrupperna. Alltså det är kvaliteten på förskolan som vi ska jobba med. Och där vill jag se att vi har bästa skola. Det ska vara en skola i toppklass, och det är moderat partilinjen så att säga. Så att vi vill jobba med det, med skolan och bostadsförsörjningen, och där vill jag faktiskt säga att det handlar inte bara om centrala.
Nej,
där vill jag verkligen säga, alltså jag är landsbygdsmänniska. Mm. Jag älskar verkligen det, och jag tänker, oh, kom hit och bo. Nej, men vi tittar på ytterområdena, serviceorterna, men även centrala lägen som är attraktiva, men även ute på landsbygden. Och ja, jag vill upplyckra strandskyddet.
Jag tycker det är jätteintressant det här med boendefrågan, i att om man tittar på Facebook till exempel och är med i grupper, så är det oftast de som har kommit hit och börjat jobba här på Northvolt. De frågar ju efter hus utanför stan.
Ja.
Jag säger inte att de inte frågar efter lägenheter.
Burträsk.
Ja, men i Burträsk också. Vi har ju problem med att vi kan ju inte rekrytera till företagen i Burträsk för att de har ingenstans att bo.
Exakt.
Och de orkar inte pendla i alla år. Så det är ett stort bekymmer, inte bara i centrala stan.
Nej, och det är lite grann inne på det. Alltså det här är så viktigt så att det inte är sant. Så det är vi fokuserar på. Och det handlar ju egentligen om att lägga mer resurser på planandelning. Och där har jag ju ondgjort mig och varit irriterad över de här åren, att man inte ville anställa nog med folk. Man har liksom, det har liksom satt det fast någonstans. Varpå jag vill säga, 20 i ett svep! Liksom nu! Detaljplanera! Det är så jag hade gjort om jag hade fått bestämma. Då hade jag ju varit och headhunta människor och jobba stenhårt med att få fram mark och exploatera för företagen.
Jag vet inte hur läget med bemanningen ser ut idag, men de hade ju stora problem med bemanningen för ett antal år sedan.
De har väl rekryterat mer?
De har rekryterat, men också har ju behovet ökat samtidigt. Så att
i större paritet kan man säga.
Ja. Så att, och det där är ju en knepig.
Men även de som jobbar med detaljplanering måste ju ha någonstans att bo.
Exakt. Ja. Ja, men alltså det går som inte bara säga en grej, utan vi måste jobba väldigt på bred front för att ta vara på det här, för det kommer att bli lite jobbigt, för precis som du har varit inne på, att vi har en åldrande befolkning, och det är ett kapitel i sig, men vi måste ju få hit människor till bolagen, annars kommer vi inte få skatteintäkter, alltså det går ju inte. Och där med äldreomsorgen till exempel, så har ju vi har det där också. Men det handlar ju om att det ska vara en bra boendemiljö. Alltså att det ska finnas mer trygghetsboende vill vi se. Och fler serviceboenden i olika servicegrader och sådär. Men vi måste ju skapa flyttkedjan så att de äldre ändå har någonstans att ta vägen. För många gånger blir det så här att bor man i Burträsket, flytt från huset då inte. För det finns inte så många.
De vill ju det.
Ja,
men det finns inga lägenheter.
Exakt, så där måste man ju bygga på mycket mer så att de ändå får.
Var ska de unga ta vägen?
Ja, men in i husen, barnfamiljer och
så. Ja, men jag har ju ungdomar som snart
kommer. Ja, men om 2 år så flyttar han ju in i ett hus som jag gjorde när jag var 19. Det är de han far.
Han vill ju faktiskt det. Vi pratar om min äldre.
Men där, vi ska ju ha en blandad bebyggelse, men vi ska sätta en riktig raketfart när det gäller villatomterna. Och just det här med attraktiva lägen och vart folk vill bo, det är ju sjönära naturupplevelser. Det är ju det folk suktar på.
Men det som är kul, det är att ungdomarna faktiskt tar chans att få ganska bra jobb. Ja. Vilket inte alltid har varit. Jag menar, när jag gick ut gymnasiet och där, alltså få ett jobb, det var lite svårt.
Du har inte riktigt varit med om det. Ramona, har du varit
med? Ja, jag har varit med. Jag flyttade till London när jag var 18. Ja, men nu hade jag så tur att jag började jobba även på gymnasietiden, för jag skulle få in pengar och flytta och sådär. För det fanns inga framtidsutsikter här. Alltså, du kommer ihåg det, men då, på den tiden, och nej, det var inte bra. Och det är liksom det som jag kan komma ihåg från den tiden och så, det var att Sverige är väldigt bra. Jag älskar verkligen mitt hemland, och när man har bott utomlands och får känna och få komma hem till Sverige, det är liksom att man blir gråtfärdig när man får komma och sätta fötterna på moderslandet. Då jag känner, nej, nu ska jag hem, nu ska jag till Skellefteå, och nu vill jag gärna jobba med att få det så bra
alltså,
som
när man är borta, då ser man ju saker om sitt hem man inte har sett för. Var det någonting du särskilt längtar hem till?
Ja, alltså jag tycker om välfärden väldigt mycket. Alltså bra sjukvård och alla ska få ta del av den och så, att det verkligen finns här och bra skolor och sådär. Det tycker jag.
Föräldraledighet kanske?
Det också, för det är ju inte en självklarhet i andra länder. Alltså det är ju en jättestor grej. Och när man pratar med folk utomlands och de nämner det, då märker man verkligen att det är bra i Sverige. Och eftersom att vi har det så bra, så måste vi också förvalta det vi har på ett bra sätt. Det tycker jag är en Men är väldigt det är ju, viktigt.
Jag tänkte när vi pratade om det här, när man är borta så ser man saker. Det är ungefär som när jag åker in till Skellefteå och sen när jag kom hem till Burträsk så kände jag bara, jag vet varför jag bor i Burträsk. Jag har ju aldrig varit utomlands. Jag tar den kontrasten istället. Det är ungefär samma sak.
Ja, nej men precis.
Petter, var är vi?
Ja, var är vi i programmet?
Jag har ingen aning varför vi är. Moderaterna, ni är superaktiva på sociala medier, det har vi hört. Ja. Vi har en massa på eran Facebook kan man se, ni publicerar ju politik då och då ganska utförligt och illustrativt bra kan man ju säga.
Tack!
Vi har varit inne på egentligen alla, ni har ett inlägg där ni sammanfattade lite grann. Nytt ledarskap för Skellefteå med tydliga prioriteringar. Vi har varit inne på bättre barnomsorg och skola, ökad trygghet och minskad kriminalitet och fler villatomter och bostäder. Och så välkommen som medlem i Moderaterna står det där. Men det var, är det de här tre punkterna som man kan säga det här är det som är prioområden? Ja, det står ju det där.
Alltså jag sitter och ler. Då känns det som att här har man lyckats med uppdraget. För det är precis
allt du har pratat om är ju precis det som ni presenterar som prioriterade områden.
Precis, det är det som är vårt valbudskap. Och vi fokuserar på lokala angelägenheter, lokala frågor som är våra kärnfrågor som vi verkligen ser som behövs komma till här. Och, men som du var inne på, det är ju ett, liksom, det är ett nytt ledarskap för Skellefteå och det är klart att vi önskar gå fram ännu mer i det här valet och vi tror att vi har den här breda politiska förslagen som gör att vi kan ta vara på den här tillväxten som vi ser och accelerera den, för det måste gå riktigt, riktigt fort nu med politiska åtgärder.
Det är ju skönt i alla fall att bo i en kommun där inget parti kan gå till val på att bekämpa arbetslösheten.
Ja, det är ju fantastiskt läge.
Nej, men ni har Nej, ju... nu måste vi liksom hitta folk.
Ni har inte bara politiken, ni har manskapet också. Det är för att det var ju en artikel i någonstans där ni uppmärksammades för att ni har liksom... ni har 67 kandidater, vilket är det största någonsin på era listor. Och ni är en stark styrka som... Ja, ni är redo att gå in och ta över ledarskapet.
Ja, och den listan vill jag ju tillägga att den är ju varvad, för vi arbetar ju efter en jämn princip på det sättet att vi vill ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Men vi kör inte enligt att på kön, utan det är kompetenta människor som kan bidra in till partiet, som är beredda och vill ställa upp som kandidater. Så att vi tittar på det, vi tittar på ja, men vad har man för erfarenheter och åldersmässigt och vars man bor, så att man kan göra en jämn representation, så att det inte ska vara för tung viktning mot kanske centrala delarna, för vi ser oss ju som ett parti för hela Skellefteå kommun. Och därför är det väldigt viktigt att man har förtroendevalda kandidater som ändå kan bidra in i politiken för det.
Och ni fick ihop 67 stycken trots att ni liksom har valt på något sätt också. För ni har fler namn som hade kunnat stå där, tolkar det som.
Jo, så är det väl. Men, ja, men det här är listan i alla fall.
Det är redig styrka.
Och jag är glad att jag är nummer två.
Ja, precis. Det blir ännu större.
Ja, det blir ännu större då.
Ja. Jag måste skryta om mitt parti. Vi har ju faktiskt också vuxit till att vara en ganska redig styrka. Så att vi som allierade.
Ja, det är vi glada för.
Jag har lite korta frågor här nu. Vad är det bästa med Skellefteå kommun? Har vi ställt den frågan redan indirekt?
Ja, men jag tror vi har varit något tassa på det, vad jag tycker om Sverige och Skellefteå och så. Nej, men det bästa, jag älskar naturen här. Det är jättevacker, det är kustland som vi har här och även inland. Och den här 15 minuters stan, att allting är väldigt lätt att få access till och sådär. Så jag tycker att det är en fantastiskt ställe geografiskt sett så att säga. Men det ställer ju också, som jag var inne på tidigare, det är ju allt för att knyta ihop våra Norrlandsmetropol med resten av världen, och där får vi göra mer, tycker jag.
Och så lite tråkigare fråga.
Ja.
Vad är sämre med Skellefteå kommun?
Ja, men det är ju lite grann det vi har varit inne och diskuterat, att man måste ju göra mer helt enkelt. Så att det är ju det här med bostäderna. Det är klart att bostadspriser måste ju gå upp med tanke på drift och underhåll på fastigheter och så vidare. Men jag hoppas ju verkligen att fler ska kunna få sitt egna boende. Det tycker jag är väldigt viktigt.
80 år av socialdemokratiskt styre. Hur kan det vara demokratiskt att ett parti dominerar i snart ett århundrade?
Ja,
det är ju vi själva som har valt det. Men av hävd och tradition.
Ja, nej, men det är ju väljarna som examinerar oss.
Vad är det för bild om våra partier som vi brottas med, som vi måste, som gör att så många inte röstar på ett maktskifte?
Något annat parti.
Ja, något annat parti kan man säga.
Jag tycker så här, att det är hälsosamt att byta. Jag tror att det skulle vara bra för Skellefteå kommun verkligen. Och varför det är så tror jag väldigt mycket av kultur, och man gör väldigt mycket det som man alltid gjort innan, att man kanske är lite mer van i djur än vad man
Det kan vara så att folk inte identifierar sig med att vara en borgare.
Nej.
Men vad är då att vara borgare?
Ja, precis, och jag tänker att det där är ju, många har ju nästan den här bilden av att det är de onda och de goda.
Men grejen är att när Skellefteå vart stad typ för 100 någonting år sedan, 1800, mitten av 1800-talet var det, så vart det så att alla som skulle bosätta sig inne i Skellefteå stad, det var ju som en, började ju som en by i princip, samhälle, de kallades för borgare. Bodde man i samhället så var man borgare, då var man inte bonde. Så ur det perspektivet så kanske det är lite bredare att vara borgare än att vara en liksom förnäm rik.
Men så är det ju. Men vi brukar ju som säga, vi är ju arbetarpartiet på rikt liksom.
Nya arbetarpartiet var 2014 då.
Ja, och det är vi ju fortfarande. Vi håller väldigt mycket på det där med att men arbete ska löna sig. Arbete ska inte löna sig att gå på bidrag. Och det har ju väldigt mycket att vi tycker inte att det ska missbrukas. Det är klart att vi ska ha ett bra välfärd. De som behöver oss, som är sjuka, om man har problem liksom, då de ska tas hand om. Men det är bara det att man vill förhindra att de som kanske inte eats vill tycker att jag får ju mer bidrag. Jag kan ju sitta hemma och göra vad jag vill liksom. Det är ju det där det blir lite fel. Det ska ändå löna sig ändå att gå till arbete.
Ytterst aktuell fråga är flerbarnstillägget.
Ja.
Som egentligen de mest högerradikala som Hanif Bali har lyft som ett problem, som ett incitament i människor som har invandrat hit och har med sig i sin kultur. Att det förhindrar kvinnor att komma ut i samhället för att de har det här incitamentet, de får mycket pengar för, och de föder många barn. Men nu är det ju socialdemokratiska politiker som har lyft det här till ytan. Och det är, jag tycker att det är intressant att följa och diskutera den här frågan.
Men har du koll på det, Petter? Jag tänkte sådär, visst är det väl ändå, alltså det är ju inte så att man får massor med pengar ju fler barn man har, utan det är ju som, det är väl som ett flerbarnstillägg och så får man någon hundralapp typ. Det är ju inte så här flera miljoner.
Ja, det är dubblat. Det är accelererande. Det är ett tillägg på barnbidraget.
Ja, precis.
Och det är dubbelt barnbidrag per barn.
Dubbelt barnbidrag per barn?
När man kommer upp till ett visst antal.
Okay.
Så att du,
ja, fast du går ju upp mot över 7-8 stycken i alla fall. Det börjar ganska lågt.
Ja, men du kan nå upp till en, ska vi kalla det för inkomst, upp till 11-12 tusen för om du har många barn. Ja.
Men då har du ju å andra sidan så många barn så att det är ju inte,
det kostar,
alltså,
att ha barn.
Det blir,
jag tänkte säga det.
Det är aldrig en ekonomisk vinst med blöjor och allt.
Det blir mer vinst per barn. Det är för det dyraste barnet är det första. Sen är det andra mindre dyrt. Och de blir billigare, det är ju storskalighetsdriften och att man är barnvagn och man har anpassat saker så att man får mer pengar och har mindre kostnader per barn.
Ja, och sen är det där med föräldrapenning och allt.
Leif rynka på näsan.
Jag tror att det är väl en diskussion i sig, en podd kan jag tänka mig. Men jag tänker i generella termer liksom, att staplar man på och sen blir det ändå mer än att ta ett jobb, så kanske inte, och förvisso är det mest bäst betalande. Men grejen är det att vi måste in i arbete, det där man ska bidra ut efter sin förmåga naturligtvis. Och det är klart att de som behöver det, de man ska ta hand om, och det är de som ska få det.
Det där tror jag är en missuppfattning också i att det du är inne på lite grann, Ramon, att det är många som tror, framförallt jag har hört om Moderaterna, alltså de tror att Moderaterna är emot sjuka människor. Att det liksom är därför ni driver det här att alla ska jobba, även om du är sjuk. Sådär. Ja, men det har varit väldigt hårt mot just Moderaterna i den delen, kan jag känna, som har runt bland mina bekanta och sådär. Och jag bara, ja, men det stämmer ju inte, för det är inte det ni vill. Utan ni vill ju att, men det jag tyckte själv nu när jag var sjukskriven i höstas var ju lite märkliga regler. Alltså man lär sig ju eftersom, när man själv också är sjukskriven, när det funkar. Systemen jobbar som sagt mot varandra. Sen var det också intressant att man måste komma upp i en viss procent för att ens få jobba. Jag som ville till exempel ha kvar min biträdande rektorsdel, för att den skulle jag fixa även fast jag var liksom hemma, fick ju inte det. För jag var tvungen att komma upp i typ 25% för att ens få avskriva med en liten del av sjukskrivningen. Det där tycker jag är fel. Jag tycker att jag kan jobba 2% om det är det jag kan bidra med.
Utefter förmåga, vill jag trumma på.
2%?
Ja, men förstår du, alltså jag tycker egentligen att om jag kan jobba 2 timmar på en vecka, så tycker jag att jag ska få bidra med de 2 timmarna istället för att vara hemma heltid. För att nu blev jag ju tvingad att vara hemma heltid, fast jag hade kunnat jobba 10% i alla fall.
Och var det med verksamheten och vara uppdaterad?
Ja,
och
nu var jag ju det ändå. På sidan om, men jag tog inte tag
på det. Sidan om.
Och så fick jag bidrag istället, sjukbidrag. Det blir ju så, att man liksom jobbar ideellt och så får man ta bidraget. Det var ju samma sak med plugget, att jag fick inte plugga, men jag fick ta bidrag. Så det är jättekul.
Ja, det är ju också en grej i sig.
Men det finns ju så olika fall. Jag menar, du hade en anställning, du visste att på något sätt så kom du ur det här ganska snart. De som har varit långtidssjukskrivna och liksom förlorat kontakten med, eller kanske förlorat anställningen, blivit utköpt eller något. Var ska de göra sina 10-20%?
Nej, men alltså om de skulle hitta någonting som passar dem på 10%, så tycker jag det är bättre att de får göra det än att de ska bli tvingade att vara hemma heltid och aldrig komma in någonstans.
Fast delvis finns det ju också sådana möjligheter.
Ja, men i alla fall.
Det är ju nästan alltid så att om du försöker att jobba lite, så kommer du att gå ekonomiskt back på.
Ja, precis. Så är det ju också.
Så med storskalighet i arbetstid så ökar vinsten.
Det är ju så här att systemen som sagt motverkar varandra. Går du ut och jobba, när jag var föräldraledig, skulle jag gå ut och jobba på fritidsgården på kvällstid, som då var öppet 3 timmar, så skulle jag liksom få dra av en hel arbetsdag. Så det är jättekorkat.
Ja, nej, men vi ser ju det redan, och det är lite grann där att jag vill verkligen understryka med att de vi vill ta åt sidan, det är de som behöver det, det är de som ska få det. Det är samhällets pengar som går dit, inte till de som egentligen borde jobba istället. Och då kan jag ju dra också till en andra förlängning, det här med kriminella som ändå har tillgång till alla våra bidrag och sådär. Och där vill ju vi liksom göra sociala hembesök för att kunna utreda. Men alltså, är det här en individ som egentligen ska ha de här pengarna? Eller en fullfrisk människa men på något sätt går på massa bidrag och sen ha ett levande som är kriminellt till exempel. Så det är en aspekt i det hela. Så att egentligen syftar det till det här med efterförmåga som du är inne på. Och verkligen de ska ha det, och där ska inte krångla. Men vi måste stänga ut dem som ska egentligen arbeta.
Det håller jag med om.
Det är liksom bäst förvaltning av våra resurser.
Jag har en till fråga.
Ja.
Så här, Skellefteborna ska gå och rösta, och de har nyss fått en ganska lång utläggning varför de ska rösta på er i kommunalvalet. Men de ska ju lägga i en riksdagssedel också. Ja. Och varför ska de välja Moderaterna i 9 september när de ska rösta på riks?
Ja, Ja, men alltså det finns så mycket att säga, och sen ska man då vara klatschig och säga här på tre en pitch, elevator pitch, varför man ska ta moderaten. Nej, men så här
varför måste vi få bort Morgan Johansson från ledars som inrikes- och justitieminister?
Ja. Låt oss slippa den diskussionen.
Nej, jag precis. Ja.
Eller det socialdemokratiska ledarskapet, varför har de misslyckats?
Nej, men det är det här med...
Vad kan Moderaterna och en allians...
Vi driver exempelvis det här med tjänstemannansvar. Det är ju starkt moderat. Det finns en riksdagsledamot i södra Sverige, Ida Droge till exempel. Hon driver det väldigt mycket, att det ska vi ha till med. Nej, men snabbt då. Men man ser ju liksom hur det är läget i Sverige. Man, vid det här laget tycker jag att gemene man har en ganska god uppfattning. Vad är utmaningarna som vi har i Sverige? Och där tänker jag, man kan ju följa de partiledardebatter och så vidare som försiggår, och även det är lätt att få information om partierna, så där tycker jag ju att det är ju väldigt lätt liksom, va. Men absolut Ulf Kristersson, för vill man liksom gå till botten med det här med otryggheten och det här med skjutningarna, så är Moderaterna det parti man ska rösta på. Och sen kan man kanske tycka så här, vi känner oss väldigt trygga här uppe i Norrland, det händer inte så mycket. Men då ska man ju också ha åtanke med att löper en mok någon annanstans i landsdelen, så är det så att den kan även komma hit, och det gör det. Apropå det här med att buset flyttar ut och flyttar och försvinner här, så kommer de ju hit också. Och är det så där att man har dåliga rutiner och inte har en politisk ambition och viljeriktning och liksom handlingsplaner för det här, så är det så att vi kan ju också vara i en dålig sits framöver. Så det ska man ju åtanke. Så att det vill jag slå ett slag för.
Ja, så det har ju varit en makalös vår med alla de här kravallen och bränningar och... Alltså man blir verkligen bekymrad, och det måste, någonting mer måste göras, och kanske på ett annat sätt än tidigare, för det vi gör verkar inte fungera så bra.
Var det Gävle Lörbro nu senast som Paludan var härjad i? När han hade besök av ett tiotal poliser och i övrigt stod...
Får jag säga en grej?
Ja.
Paludan Shoot. Har inte härjat. Han har eldat en bok.
Ja, jag anser definitivt att man gjorde det. Nej, men jag tyckte det sköttes bra där. Det var, man lät han stå och bränna sin bok. Ingen var där förutom några poliser och kravallstaket.
Ja, men det är väl bra om vi kom till den punkten. Men vad är anledningen till att det vart som det vart? Det var ju bara en Harrison som det brann i Trollhättan. Och det var inte bara bilar, det var hus. Och det kopplas till gängkriminalitet. Det har inte att göra med Paludan, det har att göra med...
Och där har ju Moderaterna, vi går ju vassast fram, med exempel Johan Forssell. Är man intresserad att veta mer detalj, så
inte
han...
Inte samma Johan Forssell som du pratade om tidigare.
Nej, Johan Forssell, kommunsekreteraren, det är vår sekreterare. Men Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiska talesperson, han är ju otroligt duktig på det där. Han är väldigt väl insatt. Ja, jag vet inte, ska jag göra någon vidare utläggning?
Kolla på tiden lite grann. Ja. Jag vet inte om vi ska börja avrunda lite grann på något sätt här.
Ja, vi sa väl att vi siktade på en timme för en och en halv timme sedan.
Vi har en fråga vi alltid kör.
Ja.
Nämn en politiker du gillar inte från ditt parti.
Får inte jag fråga, kan inte ni gissa?
Det låter som att det vore uppenbart. Ja, ah, jag är blank. Vad säger ni?
Jag vet.
Nej, men Ebba Busch.
Ja. Ja, det är klart.
Men det var så långsökt för mig.
Ja, men det var ju så. Det hade jag trott att ni skulle gissa. Nej, men jag tycker hon är jättebra faktiskt. Jag ser verkligen hon och Ulf. Det är bra parhästar.
Hon är verkligen hatad av ledarskribenterna på de socialdemokratiska tidningarna.
Ja, men det är svårt att vara kompetent, välklädd, smart och allt vad det innebär.
Hon är ju för snygg.
Jag känner inte åtna. Jag måste lära känna henne för att veta hur hon är personligen.
Läs inte Aftonbladet och får fel bild.
Nej, men det är väl det
bild.
Jag gör. För, och då känns det som att hon är väldigt långt från mig i alla fall.
Ja, men jag gillar hennes Facebook.
Du är jäkvättad av Aftonbladet. Ja. Du måste ta en annan input.
Flashback.
Ja. Men apropå vilka, vilka tidningar som är mest representerade. Du var ju inne på det innan, så att ja. Nej, men nog om detta, tänker jag. Vi vill inte tappa alla lyssnare vid det här laget. Har ni någon sista fråga, eller?
Jag vet inte om vi har det, annars...
Är det väl slutorden?
Vi gav väl en liten avslutningsrunda. Jag vet inte, ska vi gå mot ur så Leif får börja?
Nej, jag tycker du får börja.
Ska jag? Skull. Ja, nej, men jag brukar ju bara säga slut för idag i princip. Så jag har inte så mycket att säga. Vad säger... Och nu då?
Ja, då får jag väl... Ja, men jag vet inte. Idag har jag inte... Det är ingenting som har gnagt i mig på sista tiden. Så här, det... Jag vet, jag känner mig oerhört tillfreds med världsläget. Allting går åt helvete och det är bara att luta sig tillbaka och njuta av situationen. Cthulhu, no lives matter.
No har lives. Du anammat det? Ja, det var All Lives Matter som var... Ja, just det. No, skit i det. Jag ska vara tyst. Katarina?
Ja, nej, men alltså jag känner mig lite sådär... Det är ett speciellt valår i år, för jag känner mig inte lika på G som jag var vid förra valet själv. Liksom. Och det här sättet att samtala med politiker gör ju ändå att man... Det tänds en liten gnista. Man kan liksom känna att det finns ett go i dig, Ramona. Du vill någonting. Du är glad och liksom... Det känns roligt att ha haft det här. Jag är tacksam över att du tog dig hit och att jag fick lyssna till dina tankar. Så att det är väl egentligen där jag är just nu. Tack.
Ramona.
Är det jag? Jag trodde du skulle säga någonting till mig. Jag tittar på dig.
Nej,
men då kan jag ta vid. Och, ja, det jag vill säga är att jag vill tacka för att jag fick komma hit helt enkelt. Det var jättetrevligt att sitta här och prata med er. Om det som jag tycker är jättespännande. Tack.
Och med det så vill vi tacka dig, Ramona, för att du har kommit och pratat moderat politik. Så avslutar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat.